السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما شاء الله fortsätter att gå igenom dessa viktiga hadither som lägger ut en grund för vår religion. Boken Jawami al-Akhbar av Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till hadith 29. Och det är en väldigt mäktig hadith som kommer att ta upp muslimernas rättigheter. Eller muslimernas skyldigheter jämt emot varandra. Och i denna hadith så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: haqqul muslimi ala al-muslim sittun. Muslimen har sex skyldigheter jämt emot den andra muslimen. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Sahaba sa då: vilka är dessa skyldigheter ya Rasulullah? Då så sa han: idha laqitahu fasallim alayh. Hälsa på honom då du möter honom. Wa idha da'aka fa'ajibhu. Och acceptera hans inbjudan om han bjuder dig. Wa idha stansahaka fansahlah. Och om han frågar dig om råd så ge honom råd. Wa idha atasa fahamidallah fashammithu. Och om han nyser och lovprisar Allah så ska du be för honom. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. Och besök honom om han blir sjuk. وَإِذَا مَاتَ فَتْبَعْهُ. Och om han dör så ska du följa hans begravning. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Naam. Mashallah. I denna hadith så nämner profeten Muhammad a.s. att muslimen har sex stycken skyldigheter jämt emot den andra muslimen. De lärde sig här att det betyder inte att vi bara har sex skyldigheter mot andra muslimer. Utan här nämner profeten al-Islam sex av de många skyldigheterna vi har mot andra muslimer. Så skyldigheterna är fler, men här nämns några och de viktigaste av dessa skyldigheter. Och som Imam Sa'di säger här att den som upprätthåller dessa sex skyldigheter kommer också att vara väldigt mån, eller är en person som oftast är väldigt mån om att upprätthålla andra skyldigheter. Är man en person som gör de här sex sakerna så kommer man inshallah och ta'ala också att göra de andra skyldigheterna man har jämt emot sina bröder och sina systrar. Så vilka är dessa sex skyldigheter vi har jämt emot varandra? Den första skyldigheten som profeten Muhammad alaihi salatu wasalam nämnde i denna hadith, det var idha laqitahu fasallim alaih. Att om du möter din broder så hälsa på honom. Ge honom salam. Det vill säga, säg till honom assalamu alaikum. Mashallah. Och här är en intressant sak som de lärde nämner. Och det är att det kan vara lite svårt att göra de andra fem om man inte gör den första. Det vill säga, hur ska en person be dig om råd om han inte ens har hälsat på dig? Hur ska en person bjuda in dig till sig själv om han inte hälsar på dig? Och så vidare. Så att man kan säga att ge en människa salam eller besvara salam är som en port in till resten av de skyldigheter vi har jämt emot varandra. Sheikhen säger att ge muslimerna salam, att sprida salam är en orsak till kärlek mellan muslimerna. Och kärlek mellan muslimerna är någonting som leder till iman. Och iman är någonting som leder till paradiset. Som det har bekräftats i den autentiska hadithen i Sahih Muslim. Där Abu Huraira radiyallahu anhu sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: vid honom i vars hand min själ vilar så kommer ni inte träda in i paradiset tills det att ni har iman, tills ni är troende. Och ni kommer inte att vara troende så länge ni inte älskar varandra. Ska jag inte vägleda er till någonting som får er att älska varandra? Jo, sa sahaba. Vad är det för någonting? Och då så sa han, afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Hälsa på varandra. Det här är någonting som leder till att man då kommer att älska varandra. Och att älska muslimerna leder till att man har iman. Och iman leder till att man får gå in i Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Han säger också här att salam är från islams mahasin. Islams vackra sidor. Att när en muslim träffar sin broder så gör han dua för honom. Och det är det som salam betyder. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att salam är ett av Allahs namn som han gav oss för att vi ska sprida här på jorden. Och när man gör, för Allah han heter ju salam. Och salam är också en dua. Assalamu alaikum. Assalam betyder här, må du skyddas från ont. Må du skonas från ont. Salamat, yani må du skonas från allting ont. Så du gör dua att den här personen ska skyddas från ont. Och att han ska få gott. Salam kan också här betyda, anta salim minni. Du kan känna dig trygg från mig. Yani jag kommer inte att orsaka dig någon som helst skada. Det är salam mellan oss. Taib. Och mashallah, väldigt vackert. Ibland, och vi nämnde det exemplet förut kanske, att du är ute och går själv, det är mörkt. Och det kommer någon person som du inte känner igen. Du har aldrig sett personen. Man känner sig kanske lite otrygg. Och så säger personen, assalamu alaikum. Vad händer då med din rädsla? Det försvinner, eller hur? Alltså, den här personen kommer inte göra mig något illa. Om han sa till mig, assalamu alaikum, khalas, jag känner mig trygg med den här personen. Eller hur? Mashallah. Så det är väldigt vackert. Och inte bara att man gör dua för varandra, att människorna ska få salam. Utan också man gör dua att de ska få rahma wa baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Så det är någonting utöver också att man gör dua med salam. När man gör den hela hälsningsrasen så gör man också dua att personen ska få Allahs rahma och att personen ska få Allahs välsignelse. Han ska få baraka. Så mashallah, muslimerna gör ständigt den här duan för varandra. Är det inte vackert? Ja. Han säger också att efter att man har gett den här vackra hälsningen som leder till så mycket gott, så kan man också följa upp den med andra former av hälsningar. Som passar, som att till exempel skaka hand. Eller att ta i hand, rättare sagt. För just det här att skaka är inte sunna. Det som är sunna är att ta i hand. Eller musafaha. Och översätts ibland fel till att skaka hand. Men det korrekta är att ta i hand. Vilket också är en sunna. Som profeten Muhammad al-Islam har uppmuntrat till. Och han har nämnt att när muslimerna möts och hälsar på varandra och tar varandra i handen, så faller deras synder. Och det är också sunna att hålla kvar handen och inte vara den första som släpper och ta tillbaka handen, utan låt den andra vara den första som gärna släpper. Så man kan då ta i hand. Självklart om det är mellan samma kön. En man ska inte ta i hand med en främmande kvinna. Det här är inte tillåtet i islam. Profeten Muhammad al-Islam, han sa, inni la usafihun nisa. Jag tar inte kvinnor i hand. Yani främmande kvinnor. Om det är en mahram, en kvinna som man är gift med, så är det självklart tillåtet. Och samma sak gäller kvinnan. Hon skakar inte hand med främmande män. Eller män som hon då inte är. Som inte är hennes mahare. Nej. Och sen kan man då komma med andra former av hälsningar. Som marhaban, ahlan wa sahlan, kayfa haluka, sabahul khair och så vidare. Att man kommer med dessa hälsningar som ökar kärleken mellan muslimerna. Och mashallah, ibland man träffar vissa av ulema och de hälsar jättelänge och de frågar jättemycket om familjen och hälsan och allting. Så man känner sig mashallah väldigt ärad av dessa vackra hälsningar, mashallah. Ett fel som vissa gör är att de gör tvärtom. När de träffar dig, marhaba. Eller hej, tjenare. Till en muslim. Du kan säga dessa saker, men säg dem efter att du har sagt assalamu alaikum. Säg dem inte först. Så pass att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Men bada'akum bil kalam qabla salam fala tujibu." Om en person börjar tala med dig innan han hälsar, så besvara honom inte. Yani vikten av att ge varandra salam. Han säger också här att sprida salam är en rättighet som muslimerna har gentemot varandra, en skyldighet. Och det är också en skyldighet att besvara denna hälsning, antingen med en likadan hälsning eller en ännu bättre. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Surat An-Nisa 66. Om ni hälsas med en hälsning, så besvara den då med en bättre hälsning eller åtminstone en likadan. Om ni hälsas, någon hälsar på dig, så besvara då med en bättre hälsning eller åtminstone en likadan. Det vill säga, och det finns här, tre sorters hälsningar. Det finns tre sätt att ge salam på, som ni alla känner till. Den minsta att du säger assalamu alaikum. Den andra att du lägger till wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Och den tredje att du säger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och ni känner säkert till hur mycket belöning man får. Hur mycket belöning får man om man säger assalamu alaikum? Hur många hasanat? 10, precis. Om man säger assalamu alaikum wa rahmatullah, hur många hasanat? 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Mashallah. Så lätt förtjänt belöning. Och det tänker man kanske inte på när man går och säger till folk assalamu alaikum, assalamu alaikum. Att man samlar på sig en massa belöning, mashallah. Den här belöningen som vi behöver på domedagen. Så när någon hälsar på dig, så måste du besvara med en bättre hälsning eller åtminstone en likadan hälsning. Yani om någon säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, då kan du inte säga wa alaikum assalam. Nej, du måste säga åtminstone wa alaikum assalam wa rahmatullah. Men det är bättre om du lägger till wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib. Så att åtminstone är likadan, men det är bättre om man hälsar med en bättre hälsning. Och när man besvarar hälsningen, så lägger man också till wow i början. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Och det är också tillåtet att ge salam i, nämna det i obestämd form. Salamun alaikum. Det är också tillåtet. Men vissa lärare säger att det är bättre att säga assalamu alaikum. Men det har också nämnts salamun alaikum, som det har nämnts i Koranen. Och det är också hälsningen av folket i paradiset. Taib. Ja. Och han säger också här att den bästa människan är den som börjar med att hälsa. När man möter sin broder, vem är den bästa? Det är den som börjar att ge salam till den andra muslimen. Och det finns faktiskt ett bevis på detta. Och det är en hadith som berättas av profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, då han sa: "Inna awla an-nas billah man bada'ahum bis-salam." Den som har den högsta statusen, hos Allah, är den som börjar med att ge salam. Och hadithen är sahih, den finns i Abi Dawud. Och här säger ulama, som till exempel Manawi, vad menas med awla? Att han är närmast Allah. Han säger här: "In akhassuhum bi rahmatillahi wa ghufranihi wal qurb minhu." Den som är mest berättigad att få Allahs förlåtelse, rahma, och att vara nära till Allah subhanahu wa ta'ala i hans paradis. Allahu akbar. För vad? Den som är den som oftast brukar börja med att hälsa på folk. Aula billah. Kaif aula? Aula bi rahmatillah. Mer berättigad att få Allahs rahma förlåtelse och att vara nära Allah Azza wa Jal i paradiset. Och det nämns också en annan förklaring. En aqrabuhu min Allahi bita'a. Att den som börjar med att ge salam är den som oftast är den som är närmast Allah i lydnad. Taib. Och Imam al-Nawawi säger förklaringen på denna hadith. Det är yani yanbaghi, uppmuntrat, när muslimerna möts att man är mån om att börja med att hälsa på sin broder baserat på denna hadith. Ja, den här hadithen ska vara någonting som yani uppmuntrar dig till att vara den som alltid försöker börja med att hälsa på din broder. Så inte bara att du ska ge salam, du ska inshallah tävla om att vara den som också ger salam först, för att försöka inshallah vara från dem som tar del av den här mycket mäktiga hadithen. Och subhanallah, att sprida salam, som vi sa, är starkt rekommenderat. Och att folk slutar att sprida salam är från domedagens tecken. Profeten Muhammad alayhi salatu wasalam har nämnt att från domedagens tecken är att folk bara kommer hälsa på dem som de känner. De kommer bara hälsa på specifika människor. Medan det islam är rekommenderat att sprida salam bland de man känner och de som man inte känner. Och därför så frågade man en gång profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, vilken islam är bäst? Vad är den bästa islam? Då så sa han: "Tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Att du matar folk och att du sprider salam till de du känner och de du inte känner. Så salam är inte bara till de man känner. Det är till de man känner och de man inte känner. Så länge personen är muslim, assalamu alaikum. Ja. Subhanallah. Och salam, som nämndes, är ju också en orsak som leder till kärlek mellan muslimerna. Och det är det som för folk nära. Ni vet, Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat muslimerna till enighet, till rahma, till kärlek, till att man stöttar varandra, man hjälper varandra, man är en umma, man är bröder för Allahs skull. Och det här, när man sprider salam, så är det lättare att uppnå detta. Och ett exempel, du har en främmande person. Han bor kanske nära dig. Han är muslim. Hur kommer du nära den här personen? Vad är det första steget? Assalamu alaikum. Nästa dag, assalamu alaikum. Tredje dag, assalamu alaikum. Fjärde dag, assalamu alaikum. Kif halak. Femte dag, assalamu alaikum, mashallah. Vad heter du? Eller hur? Och sen kommer man närmare varandra. Man kanske börjar umgås. Man tycker om varandra. Och sen blir man, mashallah, vänner. Och så vidare. Så att assalam är det som då för muslimer nära varandra. Och här är en viktig punkt. Och det är att det finns två bestämmelser. Den första är: vad är bestämmelsen för att sprida salam? Eller vad är domen för att sprida salam? Och den andra frågan är: vad är domen för att besvara salam? Vad är dess hukum? Vad är dess bestämmelse och dess dom? Domen för att sprida salam är att det är starkt rekommenderat. Det är inte obligatoriskt, men det är starkt rekommenderat att sprida salam. Baserat på dessa hadither, afshu salama bainakum. Vad är då domen för att besvara salam? Vad säger ni?
Obligatoriskt.
Wajib. Naam, det stämmer. Det är obligatoriskt att besvara salam. Baserat på Koranversen. Då Allah säger att om ni hälsas med en hälsning, besvara då med bättre eller en likvärdig. Så det är obligatoriskt att besvara hälsningen. Och därför finns det två näreringar på just den här hadithen. I den ena hadithen så nämner profeten alaihi salam 6 stycken skyldigheter mot muslimen. Och den första sa han att sprida salam mot varandra. I den andra hadithen sa han att vi har 5 skyldigheter mot varandra. Och då så sa han raddu salam, att besvara salam. Så vi har dessa två bestämmelser, att det är sunna att sprida salam och det är wajib att besvara salam. Ja. En fråga: Om det står, eller någon kommer nu till exempel och säger assalamu alaikum till alla oss. Vi har lärt oss att man ska besvara. Men måste vi då alla besvara hans salam? Eller räcker det med att några eller en av oss besvarar den här personens salam? Det räcker med någon eller en. Fard kifaya. Det räcker med att en person besvarar den här salam. Alla behöver inte besvara, utan det räcker med att en person besvarar. Ja. Det här var den första skyldigheten som muslimerna har gentemot varandra. Att sprida salam och att besvara salam. Den andra skyldigheten är إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. Om han bjuder dig, så acceptera hans inbjudan. Gärna han bjuder dig på bröllopsfest, han bjuder dig på aqiqa, han bjuder dig på lunch, han säger kom hem till mig, ät middag eller lunch, kom hem till mig och fika och så vidare. En inbjudan. Då är det rekommenderat att besvara hans inbjudan. Sheikhen säger här att om han bjuder dig på mat eller dryck, så ska du uppfylla hans, eller du ska fylla honom med glädje genom att besvara hans inbjudan. Då han har ärat dig med att bjuda just dig, så kanske han kommer att ta åt sig och känna sig träffad om du säger nej, jag vill inte komma. Han kommer känna sig kränkt. Men ära honom istället genom att säga, ja visst, jag kommer. Ja. Här är också en annan viktig punkt som de lärda nämner. Och det är det obligatoriskt eller rekommenderat att besvara en inbjudan? Vad säger vi? Obligatoriskt, säger Khalid.
Det är obligatoriskt, alltså valimam i alla fall. Det är inbjudan.
Ja. De lärda har lite olika åsikter här. Och det som verkar vara mest korrekt, som majoriteten av de lärda säger, är att det är sunna att acceptera en vanlig inbjudan. Lunch, middag och så vidare. Och det är wajib att acceptera en inbjudan till en walima. Till walimatul urs. Till en bröllopsfest. Om din kompis gifter sig och bjuder på bröllopsfest, så ska du gå på den här bröllopsfesten. Taib. Och de lärda som har den här åsikten är bland annat Shafi'i, Imam Malik, Imam Thawri, Abu Hanifa och de flesta Hanabila. Yani nästan, man kan säga, de fyra lagskolorna. Och många också av dagens lärda. De skiljer på inbjudningar och säger då att en vanlig inbjudan är starkt rekommenderat att acceptera, men inte obligatoriskt. Och en inbjudan till en waliba, till en bröllopsfest, är obligatoriskt. För att profeten Muhammad a.s. sa att den som inte besvarar inbjudan till en bröllopsfest, han har varit olydig mot Abu al-Qasim. Yani mot mig. Abu al-Qasim är profeten Muhammeds kunja a.s. Den som inte accepterar en inbjudan har varit olydig. Och då säger de lärda, om man lämnar något som är sunna, då är man inte olydig. Taib. Så att det betyder här att det är obligatoriskt att acceptera inbjudan till en bröllopsfest. Då säger också de lärda, det här är om man specifierar det. Inte om jag säger så här till exempel, ni är bjudna på min walima imorgon. Ni, plural. Då är det inte obligatoriskt. Men man säger, du ska komma, du är bjuden och du är bjuden. Här är en inbjudan och så vidare. Då så ska man besvara denna inbjudan. Och självklart kan man inte gå på grund av sjukdom, arbete, att det är jättelångt borta, dåligt väder eller någonting. Så behöver man inte gå. Men då är det också rekommenderat att man ursäktar sig. Idag är det väldigt lätt att man ringer personen eller smsar och säger, jag hoppas att du förlåter mig, jag kan inte komma. Jag vill gärna komma, men jag kan inte komma på grund av dessa orsaker. Så att personen känner sig ändå att han har den här respekten som han förtjänar. En annan sak som också är värt att nämna här är vad gör man om man blir bjuden på en bröllopsfest där det förekommer haram? Där till exempel, som det tyvärr är på vissa fester, att män och kvinnor är tillsammans, man dansar till musik, kanske till och med har alkohol och så vidare. Måste man gå på en sån fest? Då är det inte tillåtet att gå dit. Då ska man tacka nej. Då säger man nej, jag kommer inte på grund av att du gör de här sakerna. Och jag ger dig rådet att lämna de här sakerna. De här sakerna är haram. Taib. Och han också generellt, walima ska inte vara någonting överdrivet. Det ska vara simpel. Profeten Muhammad a.s. hyllade walima, det var simpel. Han bjöd några av sahaba på lite enkel mat. Han sa till sahaba, awlim walau bisha. Till Abdetu Abrahman bin Auf att, yani, gör walima om det så är med att slakta ett lamm. Yani, vad du ska bjuda på, du ska slakta ett lamm. Inget dyrt hotell, ingen honeymoon, ingen yani, orkester, och jag vet inte vad. Folk man hör, saker som är ajib. Folk spenderar hundratusentals kronor på dessa fester. Hur ska man få baraka i sitt äktenskap om man slösar pengar på det här sättet? Allah musta. Så alhamdulillah, islam är en religion som är enkel. Och en religion som också förbjuder slöseri. No. Det tredje rådet, eller den tredje skyldigheten som nämns i den här hadithen, bismillah, är då profeten Muhammad al-Islam sa, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. Om han ber dig om råd, så ge honom råd. Och sheikhen säger här, yani, om han söker rådgivning av dig i någonting som han vill göra, ska han göra det eller inte? Då ska du ge honom de råden som du själv skulle agera på, eller det du själv tycker om för dig själv. Han säger också här, och det är också väldigt viktigt här, att en person, en muslim, är inte fullbordad på något sätt. Alla människor har brister. Det finns ingen människa idag som är fullbordad. Vi har alla brister. Taib, när det kommer till kunskap, när det kommer till kunskap i religionen eller världsliga saker. Så vad gör vi för någonting när vi söker vägledning? Det första man ska göra om man söker vägledning är att man gör istikhara till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ber Allah att vägleda en i den här specifika frågan. Utbildning, arbete, giftermål, business och så vidare. Gör salaten istikhara. Du ber två raka och gör istikhara. Och vad gör man sen när man ska fatta ett viktigt beslut i livet? Jo, man vänder sig till sina vänner. Och man ber om nasiha, eller istishara. Man ber folk om uppriktiga råd. Och man ber inte vem som helst om råd. Utan du ber folk om råd som har insikt i den saken där du behöver vägledning. Taib. Och det här är väldigt viktigt. För till exempel, du vill gå en utbildning. Du kanske tänker, men jag vill gå den här utbildningen. Punkt slut. Khalas, bismillah, jag tar utbildningen. Och sen märker du att den var jättedålig, den passar inte dig, det var jättesvår matematik eller någonting. Om du bara hade frågat din vän som har gått den här utbildningen, så skulle han ha berättat det för dig. Och du skulle ha sparat kanske år som du har slösat bort. Och sen kanske kuggat utbildningen, eller du hoppade av och böt utbildning och så vidare. Bara du hade frågat din kompis, det skulle ta 5 minuter. Förstår ni? Du vill köpa en bil till exempel. Du kan ingenting om bilar, men mashallah, den är snygg. Räcker inte. Fråga folk som kan om bilar. Eller hur? Den här modellen, det här priset, den har gått så här mycket. Är det ett bra köp eller inte? Han kanske följer med och kollar på bilen och så vidare. Nasiha. Och ännu viktigare när det kommer till religionen. Broder, syster, jag vill göra det här valet i livet. Den här saken. Åka på hajj eller åka och studera. Eller någonting som är relaterat till islam. Vad tycker du? Och då så säger personen med kunskap, jag tycker du ska göra sig och så vidare. Och här säger Sheikh Sa'di en väldigt viktig sak. Om någon person ber dig om råd och du vet att den här saken är övervägande gott, helt gott, då ska du ge honom rådet att göra den här saken. Om du vet att den här saken är dålig eller övervägande dålig, då ska du avråda honom från den här saken. Om det är 50-50, det finns bra aspekter, det finns dåliga aspekter, då är det din skyldighet som rådgivare att berätta vad som är bra och vad som är dåligt. Taib. Då har du gjort ditt. Om han kommer och ber dig om råd i en fråga där du inte vet, vad gör du då? Då säger du: tyvärr broder, jag kan inte. Fråga honom, han kanske vet. Eller hur? Fråga henne, hon kanske vet. Den här personen vet mer om mig, om de här sakerna. Tyvärr, jag vill inte ge felaktiga råd. Och så vidare. Och här är också viktigt att man ger folk de bästa råd. Man ger folk de bästa råd man har. Om din broder kommer och ber om råd: jag vill gifta mig med den här systern, jag vill jobba på det här arbetet. Och du vet att det här är dåligt, det här kommer inte gynna personen, då är det inte tillåtet för dig att du säger: men vars, gör det, det är bra. Då har du svikit din broder. Det är en form av khian. Du har bedragit din broder eller svikit honom när han är i råd, när han är i behov av råd. Varför? För muslimen älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Så en muslim hänvisar inte någon till någonting som kommer att skada honom, utan han hänvisar sin broder till det som är bäst. Han säger också här en annan viktig sak. Om någon ber dig om råd beträffande giftermål, han vill gifta sig eller någon annan vill gifta sig, så ska man ge honom de bästa råd som man har. Och han nämner också, ulema, att om en bror eller syster frågar dig: jag vill gifta mig med den här personen, vad tycker du? Och du vet att den här personen har grova brister. Den här personen har grova brister och är inte någon som du själv skulle gifta dig med eller gifta bort din dotter eller son till. Då är det din skyldighet att avråda från det här giftermålet. Och det är också din skyldighet att berätta de dåliga sidor du känner till om den här personen. Och det här faller inte in under baktal. Det faller inte in under baktal. Fast en kvinna som heter Fatima bin Qais, hon kom till profeten alaihissalam, och den här hadithen finns i Bukhari. Och hon sa: ja Rasulullah, Muawiya och vem? Abu Jahm. Det var två sahaba hade friat till henne. Och då så sa profeten alaihissalam: den ena av dem har inga pengar. Taib. Och den andra av dem tar inte ner käppen från axeln. Och det sägs att han slår kvinnor. Gift dig istället med Osama bin Zaid. Så han nämnde här brister som fanns hos dessa, trots att de var två mashallah mycket nobla sahaba, och hänvisade henne till att gifta sig med en annan person. Så även om en person kommer och frågar dig om din bästa kompis: tyvärr, jag vet att han har problem med att be bönerna på tid, han röker, han gör si, han gör så. Om personen ändå vill gå vidare, då har du gjort ditt. Men du har här den här skyldigheten att berätta vad du känner till om de här människorna. Han säger också att det är generellt wajib att ge nasiha, men det är extra obligatoriskt om en person ber dig om nasiha. Och vissa lärda säger så här, att om en person kommer och säger: jag behöver nasiha, då blir det obligatoriskt. Men om personen inte ber om råd, då är det rekommenderat att du själv går och ger honom råd om du vet att han är i behov av dessa råd. Taib. Och det är också en av profeternas egenskap att vara en person som ger människor goda råd, som uppmanar och förmanar folk till det bästa. Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa ana lakum nasihun amin. Att profeterna sa till sitt folk: jag är en uppriktig rådgivare till er. Och det är så en muslim ska vara, att man vill folks bästa. Man vill att folk ska vägledas. Man vill att folk ska gå bort från synder och vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att folk ska ha det bästa i dunya och i akhira. Och det här uppnår man genom att ge folk goda råd. Och därför så sa också profeten alaihissalam: ad-din och nasiha. Religionen är att ge uppriktiga råd. Yani att ge uppriktiga råd är en grundpelare i vår religion. Så har en väldigt, väldigt viktig position i islam. Tayyib. Den fjärde skyldigheten vi har jämt emot varandra är att om din broder nyser, så ska du ge honom, eller och han säger alhamdulillah, så ska du göra dua för honom eller henne. Han säger varför? För att nysa är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Då saker och ting som kanske har fastnat i luftvägarna kommer ut. Näsan är täppt och det finns saker som kommer ut från kroppen. Det är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa andra ulema nämner också här att subhanallah, det bevisar också hur Allah subhanahu wa ta'ala har skapat vår kropp stark. Tänk dig om kroppen var väldigt, väldigt skör. Jättekänslig. Hjärnan och näsan och ögonen och så vidare. Och man nyser jättehårt. Och allting skakar till. Man kanske skulle få hjärnskada, skada med ögonen, skada med inre organ och så vidare. Eller hur? Men Allah subhanahu wa ta'ala skapade kroppen stark. Och den står emot dessa saker och klarar av att nysa. Och säger alhamdulillah. Att trots denna nysning som kanske fick min kropp att skaka från topp till tå. Så står jag kvar och min kropp är hel. Alhamdulillah. Då tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och också som de säger här att den. Yani, renar kroppen. Och därför så sa också profeten alaihi sallam. Att Allah tycker om nysningar. Och han ogillar gäspningar. Gäspningar kommer från shaitan. Till slutet på hadithen. Naam. Så när man har nyst så är det då rekommenderat att säga alhamdulillah. När man nyser så är det rekommenderat att säga alhamdulillah. Det är inte wajib. Det är rekommenderat att säga alhamdulillah. En fråga. Kan man säga alhamdulillah i rabbil alamin? Kan man säga alhamdulillah ala kulli hal? Ja, inshallah. Det finns vissa hadither som många ulama håller att vara hasan. Där det här tillägget finns att man kan säga alhamdulillah rabbil alamin. Eller alhamdulillah ala kulli hal. Så man kan säga alhamdulillah. Eller alhamdulillah rabbil alamin. Eller alhamdulillah ala kulli hal. Och gör man det. Så måste personen som hör dig säga det. Säga till dig yarhamukallah. Ja? Och det här är det som kallas för tashmit. Yani, om. Jag hör, som nu till exempel vår broder Nös. Han sa alhamdulillah. Då är det obligatoriskt för alla de som hörde honom säga alhamdulillah. Att de säger yarhamukallah. För profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa. Att det är en skyldighet. Fahakun ala kullu muslimin sami'ahu en yushammitahu. Det är en skyldighet för varje muslim som hör honom att göra dua för honom. Haq, en skyldighet. Så om din broder säger alhamdulillah när han nyser så ska du då säga yarhamukallah. Och inte bara att det räcker med att en säger det, alla ska säga det. Alla som hörde det ska säga det till honom. Och när vi säger till honom yarhamukallah, vad säger han då? Yahdikumullah och yuslih balakum. Eller singular, yahdikallah och yuslih balak. Han gör dua tillbaka. Naam. En fråga. Om vår broder nyser och inte säger alhamdulillah. Ska vi då säga yarhamukallah?
Nej.
Nej. Det ska man inte göra. Ska man påminna honom då? Ska man säga så här, men varför säger du inte alhamdulillah? Vissa lärde säger man ska påminna. Andra lärde säger nej. Han valde att inte säga alhamdulillah. Han får skylla sig själv. Vissa lärde säger att om det är en ny muslim, ett barn, så ska man lära dem. När man nyser säger man alhamdulillah. Taib. Men generellt, om man påminner sin broder finns det inget fel i det. Varför? För subhanallah, det som inte säger alhamdulillah när han nyser, han missar två chanser. Det första är att han själv säger alhamdulillah, vilket är dhikr och han får belöning för det. Och det andra är att han missar sina bröders dua. När de säger yarhamukallah, må Allah ha rahma över dig. Subhanallah, förlorar två gånger när han inte säger alhamdulillah. Ja. De lärde nämner också att det är rekommenderat eller av vett att man när man nyser att man täcker. Att man inte nyser rakt ut utan man täcker och döljer när man nyser. Ja. Den femte skyldigheten. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. Om din broder blir sjuk så ska du besöka honom. Sheikhen säger att besöka muslimer är från deras skyldigheter jämt emot varandra. Och speciellt om det är en person som man har specifika skyldigheter emot, som till exempel en släkting eller en nära vän eller någon annan. Och det är från de bästa av goda gärningar. Den som besöker sin broder kommer att vara under Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Och när han sitter där så kommer han också att vara under Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Och om han besöker sin broder i början på dagen så kommer 70 000 änglar att be för honom under resten av dagen, fram till kvällningen. Och om han besöker sin broder på kvällen så kommer 70 000 änglar att be för honom till morgonen eller gryningen. Så en muslim ska besöka sin broder. Och speciellt om det är någon som står en nära. En vän eller släkting. Då har man ännu större skyldighet att besöka muslimen som är sjuk. Och han sa här att det är en av de bästa av goda gärningar. En av de bästa goda gärningar man kan göra. Att besöka en sjuk muslim. Och när man kommer dit så finns det också viss etik som man ska ha när man besöker en muslim. Till exempel så ska man göra dua att Allah ska göra honom frisk. Man gör dua för sin broder eller om det är en syster. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska göra personen frisk. Det kan vara en generell dua. Må Allah göra dig frisk. Shafak Allah. Eller så kan det vara de specifika dua som har nämnts i profeten Muhammeds sunnah alaihi salatu wassalam. Till exempel att man lägger handen på personen och man säger Allahumma rabbin nas adhib al ba's ishfi anta shafi la shifaa illa la shafi illa anta shifaa la yughadiru saqama. Den hadithen som finns i Bukhari och Muslim, eller den duan. Eller att man lägger handen på personens plats där han har smärta eller sjukdom och man säger 7 gånger as'al Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka. Dessa dua, eller la ba's tahur och så vidare. Det finns många olika dua som har nämnts. Eller kan man inte, så bara generell dua på svenska till och med. Må Allah göra dig frisk, må Allah underlätta, må Allah ta bort dina synder och så vidare. Så att man gör dua för personen. De lärde nämner också att man ger personen, den sjuka personen, trygghet genom uppmuntrande ord. Man ger personen hopp och trygghet genom uppmuntrande ord. Till exempel, du ser ut att må bättre. Inshallah, snart är du frisk. Inshallah, snart är du ute. Subhanallah, Allah kommer förlåta synder när man är sjuk, till exempel. Man höjer sin nivåer av dessa prövningar. Så att personen känner sig att, subhanallah, den här sjukdomen kanske också är något positivt. Det är något positivt, det renar mig från synder. Det höjer mig hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jag har sabr, jag får belöning för det. Och så vidare. Så man ger personen den här tryggheten och hoppet. Taib. Inte att man går in till personen och säger åh, subhanallah, jag har aldrig sett någon så sjuk som dig. Åh, jag tror aldrig du kommer bli frisk. Eller någonting sånt. Så att personen tappar allt hopp och så vidare. Så man, i alla fall, man talar mashallah med vackra ord. De lärde nämligen också att man ska försöka att inte belasta personen genom att stanna för länge. Han kanske är sjuk. Han är i ett tillstånd där han kanske inte känner sig riktigt bekväm. Han kanske behöver vila och så vidare. Så man sätter sig inte ner och liksom stannar i flera timmar. Och han kanske skäms för att säga ursäkta, jag vill sova eller någonting sånt. Så man går dit snabbt. Besöker, kanske genom gåva, gör dua, vackra ord och så vidare. Frågar om han behöver hjälp med någonting. Och sen så säger man assalamu alaikum. Så går man därifrån. Några minuter, yani. 5, 10 och så vidare. Förutom om man vet att personen vill att du stannar. Han vill att du sitter med honom och håller honom sällskap. Då ska du stanna. Eller till exempel, han vill att du stannar och läser för honom. Du hämtar med dig islamiska böcker. Du läser hadither eller koran för honom. Mashallah. Han blir glad av detta. Där fann man för vissa av ulema att när de låg sjuka på sängen så kom deras elever med böcker och läste kunskap för dem. De studerade till och med när de var sjuka. Så sjuka att de inte ens kunde läsa själva. Folk kom och läste för dem. Mashallah. In i det sista. Man påminner också personen om att göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Att tauba och istighfar, sudda bort synder och så vidare. Och sen den sista, skyldigheten som nämndes i denna hadith. وَإِذَا مَاتَ فَتْبَعْهُ. Om han dör så ska du följa honom. Det vill säga att om din broder har dött så ska du följa hans begravning tills man ber över honom. Och har du också möjligheten så följ hans begravning tills man jordfäster honom. Vad är belöning för detta? Vad får man för belöning om man gör salat al-janaza över en muslim? En qirat. Nah. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att den som gör salat al-janaza, han får en qirat. Och den som följer sedan begravningen tills man jordfäster personen får två qirat. Och så sa han, en qirat motsvarar ett enormt berg av hasanat. Och i vissa hadither större än berget av Uhud i hasanat. Berget Uhud är flera kilometer långt. Otroligt stort. Så mycket hasanat om du gör salat al-janaza. Och två berg om du följer personen, hans grav, tills man jordfäster honom. Får du två stycken qirat av hasanat, mashallah. Och det här är något som vi ofta faller kort i. Tänk, kallas andra ber över honom, jag behöver inte be. Ja. Man tänker kanske, det är inte så mycket belöning. Så det är mycket belöning. Och inte bara belöningen, du får också ut någonting annat fint av detta. Och det är att besöka begravningar är något som mjukar upp muslimens hjärta. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa, besök begravningsplatser för de påminner er om döden. Det här är generellt att du besöker en begravningsplats. Tänk om du då medverkar på när din vän eller en muslim ska begravas. Du ser graven där du kommer att ligga en dag. En likadan grav. Där kommer du begravas en vacker dag. Vilket är något som vi sällan tänker på. Men idag lever vi i stora fina hus. Men våra hus kommer bytas ut mot det här lilla hålet. Som är en meter brett, två meter långt. Två meter ner i marken. Och ditt tak kommer att vara jord som folk slänger på dig. Ja? Och där ligger du själv i väntan på domedagen. Man påminner sig själv. Och tänker, subhanallah, vad har jag förberett för den här dagen? Som Al-Bara ibn Azib sa, att Rasulullah alaihissalam var med oss en dag på en begravning. Och han satte sig med fötterna ner i graven. Och han började gråta otroligt mycket. Så mycket att tårarna gjorde marken blöt under honom. De föll ner på marken. Och så sa han, ya ikhwani, limithli hadha al-yawm fa'iddu. Mina bröder, det är för denna dag som vi ska förbereda oss. Den här dagen då vi själva ska läggas här i graven. Vad tar vi med oss in i graven? Vad har vi för goda gärningar med oss i graven? Så man påminns också om detta, mashallah. När man går och gör begravningsbön och man följer med sin broder tills han begravs. Och sen är det också sunna när man är på begravningen att man också gör dua för personen som har begravs. Man gör salat al-janaza eller när man är där kan man också göra dua för personen. Har man missat janaza i moskén kan man göra janaza där borta på begravningsplatsen. Och sen gör man dua för personen. När man hade begravt en av sahaba så sa profeten alaihissalam, be att era broder ska få ett thabat. Att Allah ska stärka honom. För han kommer att frågas ut. Munkar och nakir kommer att fråga honom. De är dessa tre frågor. Men rabbuk, men nabiyuk, madinuk. Vem är din herre, din profet och din religion? Så be Allah azza wa jalla att han ska stärka honom. Så be Allah att stärka din broder. Allahumma thabbithu. Allahumma gfirhu. Allahumma arfa darajatahu. Allah höj honom i nivåer, förlåt honom och så vidare. Så det är någonting väldigt, väldigt vackert. Och subhanallah, här säger också ulema att den här hadithen visar också islams vackra sida. Där man inte bara ger sin broder hans rättigheter när han lever. Utan du ger honom också respekt och hans rättigheter när han har dött. Eller hur? Hur man ärar muslimen. I alla de här tillstånden. Till och med när han har dött. Så är det muslimernas skyldighet att följa med på hans begravning. Och att begrava honom. Nej. Så mashallah, väldigt, väldigt vackra skyldigheter som jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska hjälpa oss att upprätthålla. Och hjälpa muslimerna att praktisera dessa viktiga skyldigheter som gör att vi muslimer kommer att hålla ihop och att vi kommer att älska varandra. Och som Imam Sa'di sa i början på hadithen, att den personen som är mån om att praktisera dessa sex rättigheter kommer också att vara en person som är mån om att praktisera resten av islam. Och den som gärna försummar dessa skyldigheter kommer att försumma andra saker av religionen. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.